Vi får förtroendet att få komma hit. Och vilken vacker och varm kyrka ni har. Och tack för den underbara sången. Den här senaste sången, den berör verkligen på djupet. Och så var det roligt, tycker jag, då ni sjöng här: det är saligt på Jesus få tro. Och det, ni såg så glada och fria och härliga ut. Och varför skulle man inte se glad och fri ut? Guds församling är faktiskt inget begravningsfölje, utan vi är per definition barn till en segrare som har krossat ondskans makt. Jag var i en vacker missionskyrka för ett tag sedan, och pastorn såg så allvarlig ut. Och han började gudstjänsten på följande sätt: det har blivit så oerhört allvarligt för mig den sista tiden att vi måste vara glada. Och det blev så roligt. Och jag skrattade liksom hela mötet. Jag skrattade på vägen hem. Och jag såg honom framför mig. Han hade brottats med det här. I sin svarta kostym. Och han såg så allvarsam ut. Det var nöd i hans hjärta. Vi måste hitta tillbaka till hänförelsen och glädjen. Och det är precis så det är. Om Guds församling en gång till i Sverige och Norden ska vara med och beröra sin samtid, då måste det bli mer av smittande utstrålning. Verklig äkta frälsningsglädje. Och det där, det skakar man inte fram ur rockärmen. Det hör samman med den första kärleken. Och modet att ge sig hän åt Gud. Halleluja, det är frukten av en förnyad och fördjupad överlåtelse. Jag skulle vilja att vi sjunger tillsammans så här. En liten innerlig lovsång till. Jag sjunger ut mitt lov till dig, du kungars kung, jag älskar dig. För bara du regerar över mig. Det känns verkligen starkt att få bekänna så. Jag sjunger ut mitt lov till dig, du kungars kung, jag älskar dig. För bara du regerar över mig. Jag vill bara tjäna dig, jag vill bara tjäna dig. Dig och ingen annan, du betyder allt. Du betyder allt för mig. Din kärlek är oändlig. Fram till dig jag nu kommer med min sång. Vi sjunger från början. Jag sjunger ut mitt lov till dig, du kungars kung, jag älskar dig. För bara du regerar över mig. Jag sjunger ut mitt lov till dig, du kungars kung, jag älskar dig. För bara du regerar över mig. Jag vill bara tjäna dig, och jag vill bara tjäna dig. Ja, dig och ingen annan. För du betyder allt för mig. Din kärlek är oändlig. Fram till dig jag nu kommer med min sång. Och fram till dig jag nu kommer med min sång. O kom, låt oss tillbedja. O kom, låt oss tillbedja.
mot oss tillbedja. O, kom, låt oss tillbedja vår Herre Krist. O, kom, låt oss tillbedja. O, kom, låt oss tillbedja. O, kom, låt oss tillbedja vår Herre.
Ja, det är en hymn som är känd i hela vår värld. Och jag upplevde det som en kallelse från Gud det sista året. Då jag reste runt i Norden i olika kyrkor. Att på varje plats sjunga in den här i församlingens hjärta på nytt igen. Och för mig så innebär det att jag ville säga så ömt och vänligt och varmt jag kan. Nu är det tid att vända tillbaka till den enkla innerliga hängivenheten till Jesus. Tillbaka till den frimodiga bekännelsen. O, kom, låt oss tillbedja vår Herre Krist. Vi sjunger det en gång till. Ni hör lite grann att jag spelar i rena enkla ackord. Jag ville få locka fram hela kören här nu. Sjung i stämmor. Sjung inspirerad av den helige Ande i nya tungomål. Känn dig fri. Du är bland Guds barn ikväll. O, kom, låt oss tillbedja. O, kom, låt oss tillbedja. O, kom, låt oss tillbedja vår Herre.
Åh, finns det så mycket känsla och tro och hängivenhet i Ådalen? Då är det hoppfullt. En gång till då. O, kom, låt oss tillbedja. O, kom, låt oss tillbedja. O, kom, låt oss tillbedja vår Herre.
Sjung då.
Sjung.
Sjung alla helgon. Sjung jordens folk.
Till bedja.
Varsågod och sitt. Varsågod och sitt. Ja, vi tackar så hjärtligt för hjälpen här av kyrkomusiken från Svenska kyrkan. Gud välsigne dig i din tjänst. Jag ska sjunga en liten dikt också, på tal om kyrklighet. En dikt av biskop Nils Bolander. Min allra vackraste sång som hela tiden rör vid mitt hjärta. En dikt av Bolander. Ni får gärna sjunga med. Herre, vad tänkte du på när du kallade mig? Menade du att mitt liv skulle vittna om dig? Nog kan du väl se att människorna lev och den sådan lärjunge som jag. Menade du att mitt liv skulle vittna om dig? Genom min själ som ett svärd går ett flammande ord, skapad av Gud till att vara hans avbild på jord. Du måste förstå, det kan inte gå för en sådan lärjunge som jag. Skapad av Gud till att vara hans avbild på jord. Hur ska jag svage bestå för Guds heliga krav? Mästare, ge mig din kraft, du som kallelsen gav. Fast människorna ler, låt undret och se med en sådan lärjunge som jag. Mästare, ge mig din kraft, du som kallelsen gav. Vi beder det, kom med mig. Fast människorna ler, låt undret och se med en sådan lärjunge som jag. Mästare, ge mig din kraft, du som kallelsen gav. Jag sa att jag är tacksam för förtroendet att få komma och gästa er. Och jag skulle önska att ni kände att jag är både förundrad och djupt tacksam över att få ägna mitt liv åt att predika evangeliet. Är det inte tungt och jobbigt, sa en välmenande medmänniska för ett tag sedan. Är det inte tungt? Och jag sa, jag uppfattar inte frågan riktigt. Det är klart att det finns mycket som kan vara tungt och påfrestande på många sätt för oss alla. Men att få känna i djupet av sitt väsen, jag är i centrum av Guds vilja med mitt liv. Det är inte tungt och jobbigt. Och att få predika detta budskap, och jag känner ju äldre jag blir, utan minsta tvekan så kan jag möta varje medmänniskas blick. Och jag vågar tala ut budskapet, och jag vet det gäller varenda människa. Alla kan få smaka och se. Det är det stora. Och så är jag väldigt tacksam för att få leva nu. Jag tycker det är intressant att leva 2013. Och en del de pratar som slår knut på sig själva om att det är efter kristen tid, det är avkristning, det är sekulariserat. Det finns ingen som frågar efter Gud. Jag hävdar att Nordens länder 2013 egentligen sjuder av längtan. Kanske inte efter religiösa aktiviteter, men efter helighet och hopp och tro och möte med Gud. Det känns väldigt allvarligt och väldigt ansvarsfullt att leva nu och förkunna evangeliet. Jag känner att jag ska berätta några saker för er, sånt som händer i Sverige. Förra vintern till exempel, så var de samlade i ett styrelserum under verkställande direktörens ledning. Han var också då ordförande i den ekumeniska kyrkan. En sån där man som var van att styra och ställa och strukturera. Oj vad han styrde och ställde. Och det var en jättefin kyrka, flera hundra medlemmar. Men ingen kan ju påstå att det har hänt så där speciellt påtagliga saker på flera år. Och så har de sitt styrelsemöte som ska förbereda årshögtiden. Och massor med punkter på agendan har verkställande direktören till lika ordförande. Och han är effektiv och han prickar av punkt efter punkt där. Plötsligt knackade försiktigt på dörren till det fina styrelserummet. Kom in, säger han, direktören, lite irriterad. Han är stressad upp i varv. Kom in! Och dröm om hans förvåning. Då de tre färskaste medlemmarna i kyrkan kliver in. Två tjejer, 18 år. Ingen av dem kommer från kristna hem, alltså inte kyrkliga hem. De har aldrig varit med i kyrklig aktivitet. Men som nu 18-åringar har de mött Jesus. Och för 2 månader sedan blev de välkomsthälsade som medlemmar i församlingen. De två yngsta medlemmarna då. Och så hade de i släptåg en 17-årig kille. Han var ju för sig uppvuxen i ett församlingshem. Och han har också tagit ställning för Jesus. Och så kommer de in. Och ungdomar idag, de är vana att ta för sig. De kliver in där. Och hon tjejen som tar till orda, hon säger: ni ska veta att vi har många bakom oss. De är liksom representanter för hela den unga generationen som vill jaga ut ljumhet och ytlighet. Och som känner här ska det ske något nytt. Ja, man kunde ju säga i en parentes, släpp inte in ungdomarna, det är livsfarligt. Håll dem utanför. Om ni bara vill ha lite religiös myshörna. Det finns en radikalitet ibland många unga kristna nu. Och där ser jag ett profetiskt tecken. Jag tror det är en generation som Gud förbereder. Och i den generationen möter jag många som så tydligt bär kallelsen över sitt liv. Jag håller på att be om 1000 unga evangelister i Norden. Jag ber om det varje dag. Nåväl, de där tre typiska evangelistämnen kommer in i styrelserummet. Och så tittar hon, 18-åriga tjejen, på herr direktören rakt i ansiktet oförfärat. Och så säger hon: vi undrar varför vi ber så lite i våran kyrka. Det är rakt på sak. Och liksom han tappar masken, herr direktören. Och samtidigt så försöker han ju behålla den. Så han har ju ett litet försvarstal. Jo, men vi har nog en liten bönestund då och då. Han liksom, och vi förväntar oss att alla våra medlemmar är ber och har kontakt med Gud. Han har ett sånt där litet försvarstal. Och hon fortsätter och lugnt och stilla bara fixerar honom med blicken och säger: vi känner oss ledsna, sa hon, över att inte mer bön i våran kyrka. Och sen tog nästa tjej till orda. Och då visade det sig att de hade ett färdigt handlingsprogram. Än en gång, akta er för ungdomarna. De är smarta också. De har en färdig handlingsprogram som de vill lägga fram för styrelsen. Vi har tänkt så här, sa de. Att vi skulle bestämma på årsmötet att vi tar 40 dagar med bön och fasta i våran kyrka. Det är ni. Jag såg något desperat i någon av styrelsemedlemmarnas blick där. Och det var ju inte så att de skulle kräva av alla medlemmar att de inte fick äta och dricka på 40 dagar. De hade tanken klar. 40 dygn. då liksom hela församlingen ska bli indränkt i bönens atmosfär. Och alla skrivna medlemmar ska uppmuntras att på allt sätt avskilja tid för att söka Guds gemenskap. Och fasta kan man göra på olika sätt. Kanske avstå en måltid i samband med en bönegudstjänst. Då menar vi ska uppmuntra varandra att verkligen ta en tid då vi inbjuder Guds närvaro. Och så hade de en plan också om en bönevakt under 40 dygn. En stafett. Vi är ju faktiskt 280 medlemmar, eller vad hon sa, hon hade tittat i registret. Och jag tycker så 18-åringen att är man med, då är man med. Ja, som sagt, akta er för ungdomarna. Är man med, då är man med. Är det någon som har någon annan åsikt här? Är man med, då är man med. Så då tycker jag, sa hon, att beslutar vi på årsmötet att vi ska ha en sån här böneperiod, då ska vi skriva upp alla medlemmar. Och så har vi ett stafettlopp då vi lovar att vi tar en timme var dygnet runt och ber. Och så hade de vidare en vision om att varje kväll mellan klockan 6 och klockan 9 skulle kyrksalen vara öppen. Vackra ljus tända på nattvardsbordet, skön ljuvlig lovsångsmusik i högtalarna. Och de hade tanken klar, det ska vara ett bord med papper och penna och en stor böneurna. Och så ska vi berätta för hela bygden att man kan komma på kvällarna. Bara smyga in 2 minuter om man vill. Och sätta sig vid bordet och skriva ner det man har på hjärtat. Komma med sitt böneämne till Guds hus. Hela våran bygd ska få veta om att vi beder för dem, sa tjejerna. Och just då hon sa den där sista meningen, då hände något som ingen hade räknat med. Herr direktören börjar gråta inför hela styrelsen och inför ungdomarna. Och så säger han så här. Han reser sig upp. Så säger han med sprucken röst. Inför mina styrelsekollegor här så känner jag djup behov att be er om förlåtelse. Jag har varit så mån om min position och jag har kallat mig för ledare, men jag har inte varit någon ledare. Jag vill något djupare med min kristna liv, säger ordföranden. Och så kryper han ner, förstår ni, mitt på styrelserummet, på golvet. Och så tar han en av flickorna i handen och lägger den på hans axel och säger: ungdomar, jag behöver eran förbön ikväll. Och styrelsen står runt omkring där vid väggarna. En som är min gamle vän som var med där. Han sa, vi visste allihop i samma sekund. Inget mer kommer att bli sig likt här. Nu händer någonting som är helt avgörande för den andliga utvecklingen i våran bygd. Ingen hade kunnat ana att det var så moget för ett sånt initiativ. Och att det under ytan fanns en sån enormt stark uppdämd längtan. Kan ni tänka er att medan de här dagarna och veckorna går så samlas det bara mer och mer folk varje kväll. Och plötsligt efter 2 veckor så börjar man konstatera att människor kommer som aldrig har gått i kyrkan förut. Och människor som kommer som har stått i matrikel men inte varit där på 30 år. Det är bara som någonting liksom frigörs i atmosfären. Ett böneskeende. Och så var det inprickat sedan ett år tillbaka att jag en viss lördag skulle komma till en ungdomsgård och tala om ledarskap, andligt ledarskap med den här styrelsen. Det var inprickat långt innan. Och så råkade det bli så att den lördagen, det är dag 39 på deras stora bönoffensiv under vintern. Och den dagen, den kommer inte jag glömma. Oj, vad jag hade gjort mig märkvärdig med alla mina kompendier där. Och jag skulle tala om hur det ska gå till. Och så kliver jag in på den där ungdomsgården. Och möter ordförande och de andra. Och bara känner hur det doftar av Guds närvaro. Låt oss be, sa jag innan vi börjar. Ja, det var som, jag vet inte vad man ska säga, öppna ett par dammluckor. Och så när vi bönens atmosfär hela dagen. Hör Gud tala. Lyssna din profetiska tilltal. Och det tydligaste kännetecknet på det skeendet, det kan tolkas med det gamla ordet förkrosselse. Har ni tänkt på vad det står hos profeten i Bibeln? Gud är nära den som har ett ödmjukt och förkrossat hjärta. Och då kan man ju vända på det bibelordet och säga, alltid då Guds närvaro är stark, då Guds närvaro bryter igenom i en människas liv och i en församlingsliv, det kommer alltid till uttryck i hjärtats ödmjukhet och förkrosselse. Så är det. Hör ni, fram på kvällen då vi skulle sluta och de ska packa ihop sina väskor och åka hem för att ha en stor högtidsgudstjänst på söndag förmiddag och avsluta böneperioden, då säger en rödgråten ordförande till sina andra vänner där i styrelse och äldste: är ni med på att vi ställer oss tätt in till varandra på rad imorgon förmiddag? Och låter det bli en symbolisk handling. Vi ställer oss sida vid sida. Och så pålyser vi som en man 40 dagar till med bön i vår bygd. Och hela styrelsen grät. Efter de 40 dagarna, då var det påsk. Och det var inprickat sedan 1,5 år att jag med ett lovsångsteam skulle vara där och ha påskkonferens. Det är intressant att förkunna evangeliet i ett sådant skeende. Jag tycker att Sverige och Norden är värd en bedjande kyrka. Det är min syn på saken. Jag tycker alla tröttkörda, skadskjutna och plågade människor som har sprungit inom New Age och i okulta sammanhang i 10, 20, 30 år. Jag tycker de är värda en kyrka som ber. Och jag har ett råd till er. Be om en förnyelse, upprättelse för bönelivet. För ibland har det kommit in i så dödande former. Så många ärliga kristna känner att det känns inte meningsfullt att gå på bönegudstjänst. Jag tycker att om ni vill förändring, så samlas till församlingsmöte och fatta det här beslutet. Från och med idag lovar alla skrivna medlemmar att vi ska börja be om bönens ande utgjuten i våra liv och i vår kyrka. Pröva. Pröva. Jag undrar vad jag ska få höra för rapporter från Sollefteå. Pröva. Sånt här händer nu i Sverige. Och det är väldigt starka tecken på att Guds ande verkar. Det är någonting som väcks till liv. Det är en intressant förberedelsefas. Där det som församlingar kallas in i såna här skeenden. Där man liksom är med och skapar utrymme för ett nytt Jesusbesök i vårt land. Jag kunde berätta i flera timmar för er. Jag har faktiskt aldrig i mitt vuxna liv fått så många vittnesbörd som i vinter. Om att församlingar och enskilda kristna upplever en tydlig kallelse att gå in i ett djupare böneliv. Och så får jag vittnesbörd om vad som faktiskt sker då människor fattar sådana beslut. Det är så tydligt att Guds ande sanktionerar det. Om någon vecka ska jag resa till Eskilstuna. Där finns en på pappret stor församling, Pingstkyrkan, 1200 medlemmar. Men då de skulle gå in i 2012, då var det faktiskt en sån nödsituation av flera skäl. Så styrelse och ledarskap fattade beslutet. Vi pålyser att kyrkan står öppen till bön varje dag. Och de tänkte vi ska ha det under januari. Nu är det 2013. Nu är det snart 1 april. Från förra årsskiftet så är kyrkan öppen varje dag. De behöver inte annonsera. De säger inte så mycket. Men människor bara kommer och går. Och då jag stiger in där, jag vet vad jag kommer att känna här om någon vecka. Den där förunderliga atmosfären. Där det har skett ett genombrott på bönens område. Vi är präglade, vi välfärdens människor, av att vi ska springa på snabbköp och allt ska gå så enkelt och fort. Jag tror inte det finns några enkla paketlösningar. Men det finns en framkomlig väg. Det gör det. Hör ni här förra veckan, ska bara berätta det också. Förra veckan så fick jag 3 telefonsamtal en dag. Och jag ska ta dem. Det första samtalet, det var från en präst i Svenska kyrkan i Helsingborg. En stor stad med lite internationell känsla. Helsingborg. Han är präst i Sankt Olofs kyrka. Vet ni hur de har det där? Under drygt 10 år har det varit så att varenda söndag får man ställa in extra stolar i varenda gång i kyrkan. Och ändå står människor ofta efter väggarna. Och de som tränger sig på och kräver alla extra stolar, det är unga studenter. Människor i 17-25 års ålder. Därför att ryktet har gått att här är Guds närvaro. Och här predikar man verkligen Guds ord. Det är inte liksom en massa tjo och kim, det är väldigt stilla och värdigt. Men det är förkunnelse där Guds ord berör på djupet. Det är ett andligt väckelseskeende. Och så oerhört genomdränkta bön. Och så ringde han igen och kallade mig dit på möten. Och så sa han så här. Det ska du ha klart för dig, sa han. Ska du komma hit? Då ska du hålla riktiga väckelsemöten. Säger prästen till frikyrkopastorn. Och förmana mig. Här vill vi ha det på riktigt. Riktiga väckelsemöten, sa han. Och du ska ställa människor vid avgörelsens port. Och inbjuda dem till frälsning. Och så ska vi praktisera bön. För vår kyrka längtar efter mer av Gud. Och du kan vara helt trygg, sa prästen till mig. Jag ska rekrytera flera kollegor varje kväll. Som är där med oljeflaskor. Och beredda att be. För alla människor som längtar efter en beröring av den heliga ande. Det är Sverige nu. Det andra telefonsamtalet, det fick jag från Rauno Karmitsa i Seinijoki i norra Finland. Han brukar vara min tolk i Finland. En fantastisk ung lovsångare. Och han är även med i pastorsteamet i norra Europas snabbast växande kyrka, vad jag vet. Den församlingen, den har flerdubblats nu på ett antal år. Under de sista 10 åren så samlas i genomsnitt 1000 människor varje onsdag kväll till bönegudstjänst. Och jag talar inte om Brasilien, jag talar om Norden. Och jag skulle vilja sätta er på ett flygplan och ta er med så ni fick smaka den atmosfären. Ja, det är väl något väldigt uppjagat, tänker någon då. Där vispar de upp en exalterad stämning. Det gör de inte alls. Du skulle komma dit. Senast jag var där och predikade på ett sånt möte. Vi kom en timma före, jag och min hustru satt ute på den väldiga parkeringen. Den stora nybyggda kyrkan. Där det bara växer så det knakar. Och pastor ser så solbränd och utvilad ut och säger, vi har det så skönt i våran kyrka. Vi gör inte så mycket. Vi har våra bönegudstjänster. Och Gud drar människor till sitt hjärta. Ja, ni. Det är väl intressant. Sökarvänliga gudstjänster brukar vi prata om ibland. Besök en sån bönegudstjänst. Varenda onsdag kväll kommer människor att tro. Varenda onsdag kväll. sökarvänligt. Där finns en atmosfär av Guds närvaro som svarar mot det människohjärtat ropar efter. Ni skulle vara där. Vi satt där en timme före och så såg vi hur unga familjer med barnvagnar kommer skyndande över parkeringsplatsen. Det bara flödar av människor. Läktarpartierna fylls. Och då man kommer in så vill man bara stå helt stilla, ta djupa andetag. Så känns det. Väldigt stilla musik, ofta fiol och tvärflöjt. En sån själavårdande, stilla, ljuvlig atmosfär. Och så ett genomtänkt koncept. Man börjar med att ge några tydliga löftesord. Sen lyfter man fram en väldig korg med alla skrivna bönämnen den veckan. Sen intervjuar man människor som har tagit emot Jesus Kristus och blivit helade de sista veckorna. Sen får en sån som jag tala, predika 20 minuter, grundläggande enkelt om hur man blir Guds barn, hur man tar emot den helige ande och så vidare. Och sen är det 30-40 förberedda förebedjare som bildar stationer. Och man bara säger precis som på nattvardsgudstjänst, kom till altaret. Vet ni vad? Till den staden kom en profet från ett annat land för ett antal år sedan. Och gråtande samlade han ledarna och sa: ni talar så mycket om er längtan efter förnyelse. Förnyelse är förändring. Och förändringen måste börja i era liv. Kan bli väldigt närgånget och Gud talar. Och det här gör bland annat att ledarna överlåter sig till varandra på ett nytt sätt. Och börjar samlas på onsdagmorgnarna, firar nattvard och ber. Och ur detta, den överlåtelsen bland ledarna, så frigörs detta böneskeende som bara famnar hela kyrkan. Det sista telefonsamtalet jag fick den dagen, det var från Stina. Hon är med i teamet i Sankta Klara kyrka. Känner ni till den kyrkan? Jag ville bara berätta för dig, sa hon, att vi har bestämt nu att ha lunchbönemöten varje dag i våran kyrka. Då grät jag lite grann och såg dem där framför mig. Alla dessa hjältar som aldrig tröttnar, som orkar hur mycket som helst, som älskar människorna. Varför grät jag? Ja, bland annat därför att de i så många år haft två bönegudstjänster varje dag. Varje förmiddag och varje eftermiddag. Det hinner de mitt i allt sitt arbete. Och nu sa Stina, vi känner att nu måste vi gå i takt med alla nya utmaningar. Vi måste ha ett tredje bönemöte varje dag. Det är ni. Det sker nu. Jag hör sådana här samtal, sådana här vittnesbörd, då brukar jag bli alldeles tyst efteråt. Ibland går jag en ensam bönevandring och då hör jag nästan jämt hur en varsam hand klappar på porten. Gud kallar på Norden nu. Och all andlig väckelse, den föds i hjärtat av församlingen, var annars. Och i hjärtat av församlingen, där finns ledarna. Och det här känner jag att jag har fått som ett budskap från Gud till er. Om jag förstår saken rätt, har Gud bara en församling. Har ni en annan åsikt? Att vi rent praktiskt samlas tillfälligtvis nu i olika lokaler är ju en sak. Men djupast sett finns det ju bara ett Guds folk, eller hur? Då finns det också ledare i bygden och i området. I Kramfors kommun finns andliga ledare. Ni har ett gemensamt ansvar, ett gemensamt mandat. Ni bör dela en gemensam vision. Ni bör söka Guds ansikte tillsammans och överlåta er till en djupare bönegemenskap. Och ställa er i gap. Jag tycker församlingen är värd ett bedjande ledarskap. Och jag vill vara så rak så jag säger, är du avskild som ledare men inte alls tycker att du vill prioritera bön, då tycker jag att du av respekt för församlingen ska överväga din tjänst. Jag tycker medlemmarna är värda att veta. I min kyrka, där har vi ledare som står i gapet för oss. Och då jag har mina jobbiga perioder och känner mig så svag och sårbar, då vet jag, de ber för mig. Väckelse börjar i hjärtat av församlingen. Väckelsen i Kramfors kommun börjar då äldste och ledare börjar samlas och börjar söka Gud. Utan vision blir folket håglöst. Där har vi svaret på apatin och tröttheten. Och att en del inte ens orkar gå på möten längre, för det är en sån modlöshet. Tänk att i bön få känna att en ny flammande vision föds. Tror ni att Gud har en väg för sitt folk? Tror ni att Gud kan och vill leda oss på sina vägar? Gör ni det? Ja, jag har ju då sett så mycket i mitt liv personligt av Guds omsorg. Och jag har sprungit självvalda vägar ibland. Men bara jag är villig att söka honom så är han där. Jag vet ju att Gud har en väg för mitt liv. Jag är fullkomligt säker på att varenda en av oss är inbjuden att leva ett sånt innerligt och varmt Kristus liv. Så att vi kan få erfara hans ledning. Och jag är övertygad om att varenda kyrka kan få uppleva tydligt från tid till tid att Gud visar oss sin väg. Leder oss på rätta vägar. Bort från döda gärningar som bara dränerar kraft. In i förutberedda gärningar. Där vi får se, här har någon varit före och berett marken för oss. Jag vill leda en bön ut till slut. Och den är ifrån psalm 86. Och jag vill bedja in den i ditt hjärta. Psalm 86. Du behöver inte slå upp Bibeln om du inte vill, utan vi ska läsa den i korus här. Psalm 86, vers 11. Jag ska läsa ett par gånger först. Sen vill jag utmana dig att bedja med mig. Det här är min bön 2013. Jag vet att mänskligt sett ligger det mesta av mitt liv och min tid bakom. Men kanske jag har en tid kvar. Jag vet att den mesta tiden för Guds församling på jorden, den ligger bakom. Jag tror tiden här efter är kort. Men kanske det finns en dynamisk tid till. Där vi kunde få se Guds mäktiga gärningar. Och jag bara känner, bönen som brinner som en eld inom mig 2013. Det är följande. Visa mig, Herre, din väg. Jag vill vandra i din sanning. Behåll mitt hjärta vid det ena, att jag fruktar ditt namn. Och jag frågar er, skulle ni vilja be den bönen med mig? Kan ni bara nicka lite försiktigt? Då gör vi så här, så att ingen behöver känna sig utanför. Jag ber före några ord i taget, och församlingen efter mig. Jag tvingar ingen att bedja, men om du vill så inbjuder jag dig. Jag ber före och du efter. Visa mig, Herre, din väg. Jag vill vandra i din sanning. Behåll mitt hjärta vid ett ena. Att jag fruktar ditt namn. Nu tar vi det en gång till. Jag före. Visa mig, Herre, din väg. Jag vill vandra i din sanning. Behåll mitt hjärta vid ett ena. att jag fruktar ditt namn. Amen. Jag hittar tre nycklar till den bönen. Tre avgörande ord. Och de är i nämnd ordning. Villighet, ärlighet, hängivenhet. Minns de tre orden. Villighet, ärlighet, hängivenhet. Bönen började så här. Visa mig, Herre, din väg. Jag vill vandra i din sanning. Jag tror att om vi människor överhuvudtaget ska uppleva frälsningen som en verklighet i våra liv. Och om vi utifrån den erfarenheten sen ska få vara med om att vårt liv blir en vandring på Guds viljas väg. Då tror jag att vi måste vara beredda att fatta medvetna viljebeslut. Och jag tror att vi på den vägen kommer att föras fram till avgörande brytpunkter och vägskäl gång på gång. Där Guds kärlek i djupet av vårt inre både lockar och utmanar oss att våga säga jag vill vandra i din sanning. Studera Jesus från Nazaret och se hur han talar till folket och hur han utmanar människor. Nästan alltid appellerar han till människans vilja. Har du tänkt på det? Om någon vill göra min vilja, då ska han förstå, och så vidare. Om någon vill gå i mina fotspår. Och så berättar han liknelsen om grabben som upplevt att hela livet har havererat. Längre och längre bort från far och hemmet. Den förlorade sonen. Till slut sitter han bland grisarna. Fattig, smutsig och eländig. Och man kan säga, allt är bränt, allt är ödelagt. Han har förlorat allt, utom en sak. Minnet av far och hemmet. Och jag kan tänka mig att ju värre hungern och smutsen blir, ju mer guldkant får den där minnesbilden. Och han sitter där otvättad och eländig. Ändå finns det liksom en hållning som vittnar om. Jag vet fortfarande om min rätta identitet. Jag vet fortfarande om var jag egentligen hör hemma. Och vem som är min far. Och då han har kommit tillräckligt i botten. Då är han framme vid den där helt avgörande brytpunkten. Då han reser sig upp och säger. Nu vill jag. Nu vill jag stå upp och gå hem till far. Det är dit händer måste komma hela tiden med våra liv. Nu vill jag. Då Jesus träffade den blinde tiggaren och sa han inte, vad känner du för? Han sa Bartimeus, vad vill du att jag ska göra för dig? Medveten överlåtelse. Och medvetna viljebeslut. Det är det som präglar livet med Gud. Vet du vad du vill med resten av ditt liv? Jag möter ibland kristna. Jag känner en sån sorg. Jag märker att det är så kluvet. Och det drar åt så många olika håll. Och jag inser att det är någonting som är skadat. Det är någonting fundamentalt som brister här. Som har med den personliga överlåtelsen att göra. Man kan gripas och få tårade ögon. Men nästa stund så bär det iväg åt något helt annat håll. Vår tid behöver kristna med ankarfäste. Med medvetenhet. Med djup i sin överlåtelse. Vet du vad du vill med ditt liv? Vi sjöng här förut. Jag vill bara tjäna dig. Dig och ingen annan. Det andra ordet var ärlighet. Jag vill vandra i din sanning. Är inte det ett vackert uttryck? Är någon mer än jag som lider av att mycket känns så falskt och förljuget ibland i tiden? Kung David, han ber, och han verkligen vill nå Guds hjärta, då ber han: lär mig då sanning i hjärtegrunden. Vilken bön! Lär mig då sanning i hjärtegrunden. Du behöver inte ha en jättestor tro. Du behöver inte veta allt och kunna alla bibelord utan till. Men vill du närma dig Gud, då är det helt avgörande att du är ärlig och uppriktig och sann. Det är att närma sig sanningens ljus. Det lyser genom varenda fiber i din varelse. Jag vill vandra i din sanning. Behåll mitt hjärta vid ett ena. Där har vi hängivenheten, villighet, ärlighet, hängivenhet. Det är nog lite osvenskt det där med hängivenhet. Det är mer svenskt även i frikyrkomiljö, men lite lagom. Hängivenhet. Behåll mitt hjärta vid ett ena. Att jag fruktar ditt namn. Smaka på den bönen en gång till. Behåll mitt hjärta. Ja, den bönen förutsätter ju att han har fått mitt hjärta. Annars kan jag inte be så. Han tog mitt hjärtas odelade kärlek. Och från den dagen så är det utmaningen till mig att bedja ödmjukt. Behåll mitt hjärta. Släpp inte greppet, Gud. Ta ett nytt tag om mitt liv. Behåll mitt hjärta vid ett ena. Att jag fruktar ditt namn. Nu ska vi böja våra huvuden i bön. Stilla bön. Fråga inte om du är medlem i kyrkan eller ej. Jag bara vill inbjuda alla till en stund av överlåtelse och bön. Det är det man gör i kyrkan. Man förrättar bön. Nu ska vi be. Och du behöver inte vara rädd. Jag ska inte kalla fram dig. Jag ska inte göra någonting sånt. Men nu ska vi be tillsammans. Hela kyrkan beder. Och jag skulle bara vilja veta här först. Låt oss alla böja våra huvuden i bön. Ni är ju valda offentligt, ni som är ledare. Så därför kan jag ju tilltala er offentligt. Var finns ni som är äldst och ledare här i kyrkorna i kommunen? Lyft er hand, jag skulle vilja välsigna er. Män och kvinnor, Gud välsigne er. Ska vi be nu en bön? Vill ni vara med och omsluta era ledare med förbön? Vill ni det? Ska de få känna från den här kvällen att vi har full uppbackning. De gav oss förtroendet och de står bakom oss och är med oss i bön. Och då vi samlas till ledningsmöte, då vet vi, bedjarna är med och bed för oss. Att vi ska få visa hjärtan. Vill ni ha det så i kyrkan? Då ber vi tillsammans. Herre, jag ber för dessa män och kvinnor som har ställt sig till förfogande i en svår och allvarlig och utmanande tid. Och du vet, Herre, ja, din ande har talat med mig den här dagen att någon i den här gruppen har känt sig så plågad den här vintern av mindervärdighetskänslor och sagt till sig själv: jag passar inte i den här uppgiften och jag håller inte provet. Och du vet om den som senast i natt funderade på att skriva sitt avskedsbrev. Herre, nu ber jag att du förnyar och fördjupar kallelseorden.
Och nu ber jag om en starkare andlig utrustning över ledarskapet i din församling i den här kommunen. Jag ber om en andlig integritet och auktoritet. Och jag ber att dessa män och kvinnor också ska bli respekterade på grund av sitt rika böneliv. Och på grund av de andliga gåvor som de är bärare av, som du har lagt över dem. Herre, välsigna dem att icke tröttna. Ge dem visdom som inte är av den här världen. Smörj deras huvud med glädjens olja. Jag ber att ungdomarna i kyrkan ska titta på ledarna med vördnad och tänka: så där vill jag mogna i mitt kristna liv. I deras fotspår vill jag gå. Herre, jag ber om förebilder och föredömen. I Jesu Kristi namn. Jag ber om en ny smörjelse för en ny tid. Amen.